Hejsan gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag ska vi prata fantasy och science fiction. Så då kanske ni anar att jag har gäster med mig. Det är Hedda och Tiana som ni har hört innan. Och så är det Rida också som är här och praoar den här veckan.
Yes.
Som smitt in på ett hörn. Och nu tänker jag att nu ska vi inte snacka så mycket om annat. Nu ska vi prata böcker.
Yes.
Hedda, kör igång.
Okej. Ja, jag tänkte börja med att prata om en bokserie som heter, eller kallas för Kretsen.
Ja.
Men serien heter Kretsen tror jag. Ja. Och första boken heter också Kretsen.
Ja.
Och den är skriven av en författarinna som heter Maggie Stiefbarter.
Ja.
Hon har skrivit lite andra serier också.
Ja, precis.
Jag har inte så bra koll på dem, eller jag har inte läst många av de andra. Den utspelar sig i USA.
Mm.
I en by någonstans. Eller stad. Liten stad, småstad.
Ja.
Jag gissar på att den här staden inte finns på riktigt.
Kommer du ihåg vad den heter?
Nej, jag gör inte det.
alltså,
det är mycket av det här som är... Hela den här boken är lite höljt i dimmor.
Ja.
Men okay. Den är väldigt bra. Alltså, ja. Och huvudpersonen kan jag säga är en... Perspektiven skiftar lite.
Ja.
Men det som man följer mest är en tjej som heter Blue.
Ja.
Hon är ju född här då. Hon har vuxit upp i ett hus där hon bor med... Hon har en väldigt stor familj, men det bor bara kvinnor i det huset. Det är hennes mamma, hennes mostrar, hennes kusiner och alla är tjejer och kvinnor och så vidare.
Mm.
Och alla de här är spåkvinnor av någon form. De har liksom kraften att se in i framtider och ja, spå folk och sånt. De flesta tror ju att det här inte är på riktigt, men de har ändå liksom riktiga. Så de har en liten... Ja, folk kommer dit och vill bli siade och så vidare.
Ja.
De har inte jättemycket pengar, men hon klarar sig. Hon är väldigt... Hon trivs ju där och så.
Ja.
Och i den här staden finns det också en privatskola för väldigt rika och snobbiga ungar.
Okej.
Och ja.
Internat är
killen. Ja, det är ett internat. Ja. På killinternat,
ja, precis.
Ja. En dag så träffar hon ett gäng med killar från den här skolan då.
Ja.
Fyra stycken. Det är ledaren för det här gäng, kan man säga, är en kille som heter Gangsley. Han kommer från en familj som är svinrik. De har hur mycket pengar som helst.
Ja.
Men han är väl ändå ganska... Alltså han är inte så jätte... Han går inte runt och skriker att han har så mycket pengar.
Okay.
Men han kanske ändå tar det för givet. Eller... Ja.
Ja. Är han liksom stöddig och otrevlig?
Nej, det är han inte. Han är väldigt trevlig.
Ja.
Men han är lite uppe ibland molnen. Han är kanske lite flummig människa, kan man säga.
Ja.
Han är helt besatt av att det finns en legend. Mm. Om att det finns en kung någonstans i det här området kring den här staden. Begravd. Och den här kungen ska komma tillbaka någon dag. Det finns det legender.
Okay.
Och han har också läst massa legender om att det finns lejlinjer, kallas det. Det är massa...
Lejlinjer, precis.
Ja, det är liksom som magiska kanaler som finns över hela jorden. Och i den här byn då så finns det ett vägnät av korsade kanaler, typ.
Okay.
Så det är extra starkt här, har han då läst. Och han är helt besatt av den här kungen, den här legenden. Och han har liksom vikt sitt liv åt att han ska hitta den här. Och lösa gåtan och allt sånt där.
Mm.
Och de andra i hans gäng tycker att han är lite konstig. Men alla gillar honom så att han får hålla på med det där.
Ja.
Och sen har vi hans bästa kompis och barndomsvän.
Ja.
Som heter Rowan.
Mm.
Nej, Rowan. Jag tror det var tvärtom. Rowan. Och han är också jätterik. Kommer från en rik familj. Han är ganska... han håller på med mycket som kanske inte är så bra.
Okay.
Han är ganska hatar på mycket, ja, hatar på livet.
Från skolan här.
Nej, är ganska bråkig, håller på med mycket annat.
Ja.
Och sen har vi då Adam som kommer från en väldigt fattig familj och har kommit in på skolan med hjälp av stipendier och han jobbar stenhårt för att kunna hålla kvar stipendiet.
Ja.
Och jobbar dubbla jobb för att kunna ha råd med liksom allting som har med skolan att göra. Så han är ganska tufft. Och sen har vi då Noah som är, alltså han är ju med i det här gänget och han är en av deras bästa kompisar, men de vet inte så mycket om honom, de vet inte var han bor och vad han håller på med på fritiden och ibland försvinner han lite sådär. Men de gillar honom så han är ju med i gänget. Och Blue lär ju då känna de här och hon tycker ju de kan vara ganska jobbiga för att de är så rika och håller på med. Men hon tycker ju om dem och i och med att hon har typ spåkvinnor så blir ju Gangsley väldigt intresserad av henne. Alltså i form av det här med att han vill få ta reda på mer om legenden.
Ja.
Och Och sen så, Blue har också en förbannelse som vilar över sig. Som kanske kan vara bra att veta att hon har fått det uttalat att när hon träffar sin livskärlek. Ja. Och kysser den första gången så kommer den här personen att dö. Så hon är lite, ja, så hon är lite så här jobbigt då. Att hon har bestämt sig att jag kommer aldrig träffa någon, jag kommer aldrig bli kär.
Mm.
Jag ska ju aldrig liksom kyssa någon. Men ja, och sen får man ta reda på, det är 4 böcker och så händer det grejer. Och jag älskar den för att den är helt, alltså skrivstilen är typ kallt och friskt. Och det är lite så här väldigt svårt att förklara. Flummigt. Ja, det är lite flummigt. Ja. Men det är väldigt bra skrivet.
Ja.
Och man får mycket känsla för karaktärerna. Man känner jättemycket mer om.
Gött.
Ja, det är en väldigt bra serie.
Yes.
Mm. Tack så jättemycket. Yeah. Du har läst något annat, Tiana?
Ja, Warcross har jag läst.
Ja.
Och det är en bok skriven av Marie Lu. Och den utspelar sig i framtiden.
Ja.
Och den... alltså det är liksom utspelar sig i framtiden, men det är inte så mycket... Alltså det är ju... Det är inte så långt i framtiden. Det är inte så att världen har gått under. Precis. Och det är en dystopi. Liksom, utan det är ändå liksom
det är vår värld, fast
ja,
med en twist.
Element, liksom.
Ja.
Och det här elementet är då att det fanns en kille vid namn... vad heter han nu?
Hideo Tanaka.
Just det, så var det.
Ja.
Precis. Och när han var liten så uppfann han ett spel. Som var typ VR, fast det var lite bättre än VR, liksom. Mm. Och det här revolutionerade då hela världen liksom.
Ja.
Så att alla personer som bor i världen har liksom ett par sådana här glasögon som gör att man kan koppla upp sig till spelet och spela och vara i den här alternativa världen liksom.
Ja, precis.
Så alla är liksom kopplar upp sig och vissa liksom spenderar sina liv där och liksom glömmer bort det verkliga livet lite sådär och skiter lite i det. Så att, ja.
Ja.
Men det handlar då om en tjej som bor i New York, är det va?
Ja, precis.
Hon är fattig liksom.
Ja.
Och hon kämpar ganska hårt, hon är bounty hunter.
Mm.
Så hon jagar liksom, för polisen hinner inte riktigt med. Nu när det har liksom blivit så vanligt med cyberbrott på grund av liksom spelet så hinner de inte riktigt med det också. Så då har de liksom fått hjälp av vanliga människor då, bounty hunters. Så att, ja, det är det hon gör.
Ja.
Och det går inte så bra för henne. Hon är på väg att bli utkastad ur sin lägenhet. Och bestämmer sig då för att hacka. För varje år är det en jättestor turnering.
Ja.
I det här spelet. Den som är bäst på att spela spelet. Om man vinner den så får man jättemycket pengar och rikedom man blir känd liksom.
Ja.
Och då är det så här, första varje år så är det liksom en öppningsceremoni typ.
Mm.
Och då är hon liksom i spelet och bara jaha liksom. Sen så ser hon då en jättebra artefakt i spelet liksom.
Ja.
Så hon vill liksom ta den här artefakten, men det kan hon inte för att hon är inte en deltagare i spelet. Man måste ju kunna röra den för att kunna ta den.
Precis.
Så då hackar hon spelet och försöker få tag i den, men då glitchar hennes skydd så att alla ser henne.
Precis.
Och då börjar allt rulla. Liksom.
Hon tror att nu är det kört med, jag kommer hamna i fängelse.
Precis.
Men det händer någonting helt annat.
Precis.
Ja.
Mm.
Jag älskade första delen.
Världbyggnaden var asnice.
Ja, jag vet att hon, Mary Lou som har skrivit den, hon har ju sysslat en del med framtid och framförallt spelutveckling. Så hon kan ju den världen väldigt bra, så därför gör jag att det här kommer bli...
Det är därför det blir så bra. Liksom.
Ja.
Den slutar också med en asnice twist, tyckte jag.
Japp.
Jag gillar det liksom.
Väldigt, väldigt så här...
Det här kan bli så bra liksom i 2.
Jag ser mycket fram emot 2 som då heter Wildcard.
Precis. Kommer ut i år.
Ja.
Ja. Så att den kan man kolla in också om man tycker om 1:an. Den är skitfin.
Mm.
Rina, vilken bok ska du prata om?
Jag ska prata om Dödens märken. Det är en ganska ny bok.
Ja.
Du har ju läst den med Hedda.
Mm.
Jag vill inte säga att den inte är fantasy, men jag tycker inte att den är fantasy på något sätt.
Det är en väldigt bra blandning. Alltså jag tycker de kör en blandning mellan sci-fi och fantasy.
Den är väl mer sci-fi, eller?
Ja, man kan säga att den faller väl inom, det finns ett större begrepp då som kallas för fantastik.
Okay.
Där både sci-fi och fantasy ingår, där man kan mixa olika grader och så vidare. Så att den är till absolut fantastiken. Men den utspelar sig inte i vår värld.
Inte i vårt universum heller.
Nej, precis.
Det är ett helt nytt universum med annorlunda planeter. Och då samarbetar dessa planeter. De är som länder fast i planeter.
Ja.
I sitt eget solsystem. Och på en av dessa planeter bor Icaus. Han är en, kan man säga, mäktig familj. Hans mamma, man kan säga att hon är som en... Hon skulle vara som en politiker ungefär. För jag vill inte spoila för mycket.
Det är väldigt svårt att inte göra det.
Och då har han, då är han lite känd ju.
Ja.
Och på just den här planeten finns det två olika folk. Och de andra är ganska våldsamma. Så de bor på andra sidan planeten. Och de krigade förut. Så de vill inte veta av varandra.
Nej.
Nej.
Och,
fint sagt.
Ja.
På den där sidan av planeten, de är våldsamma, bor en tjej. Jag är inte säker på om
det. Syra.
Ja,
eller Syra.
Jag säger inte Syra eller Kyra. Syra.
Ja.
Och hon är dotter till det här folkets kung, kan man säga.
Ja.
Och då så har alla i det här universumet en talang. Mm. Alltså typ kasta eld eller se i framtiden. Det är de som ser i framtiden är ju mäktigast.
Mm.
Och det är det Eikos mamma är.
Mm.
Och Syra och Eikos de är motsatta. Mm. Men på något sätt, jag tänker inte säga hur, på något sätt kommer de att mötas och komma nära varandra. Och till slut bli kära i varandra oavsett hur mycket deras familj hatar varandra.
Precis.
Och
man kan inte berätta så mycket mer om det, för då spoilar man. Det man kan säga är att man har många klassiska element, just det här med två personer från oföreniga familjer, oföreniga kulturer. Det är väldigt klassisk den grejen. Sen tycker jag ju att världbyggandet är ju väldigt speciellt.
Det är bra gjort. Och det är också Veronica Roth som har skrivit Divergent, och de som har skrivit den. Jag har själv inte läst Divergent och sådär. Jag är inte så mycket för fantasy-stropier, så jag har inte riktigt.
Jag gillar ju rymdgrejer, så att jag läste den på grund av att den utbildade sig i rymden.
Och bara. Det här, jag tror inte den har, alltså jag tror det är väldigt stor skillnad mellan de här två bokserierna. Alltså det finns inget, det är verkligen två helt olika.
Ja, jag har läst dem. Alltså jag tycker att vissa element är ju samma, känner igen sig pyttelite, men i stora hela så är det verkligen två olika liksom.
Så jag är väldigt, har du läst två?
Jag köpte den, jag har inte haft tid att läsa den.
Jag är väldigt, väldigt taggad på att läsa två.
Det är många som är det, typ några miljoner tror jag.
Ja. Men just det är ju bara en duologi också, så att det kommer att bli två böcker.
Men det är väldigt tjocka böcker, så det känns som att det skulle kunna vara tre.
Ja, precis. Jag tycker att biologi är skitgött. Jag gillar det mer och mer faktiskt.
Ja,
jag ska prata om, nu avviker jag här från just med biologi och berättar om en bok som ingår i en dekalogi. Alltså fem böcker.
Oj.
Mitt andra tips är ännu värre, det är 13.
Oj, okej.
Jag kan inte ens det latinska ordet för det, men ja. En bok som heter Darkside, som skriven av Tom Becker. Och den här läste jag när den kom ut. Och den kom ut 2007. Jag har inte läst den sedan dess.
Oj.
Men när vi började prata om det här avsnittet tänkte jag, vad ska jag ta för någon nu? Jag vill ta någon som är lite halvläskig men som har bra driv. Då läste jag om den igår. Och det var så jävla gött att bara gå ner i den här världen igen. Den utspelar sig i London. Där bodde en kille som heter Jonathan Starling, heter han. Han bor tillsammans med sin pappa och pappan har ganska stora bekymmer kan man väl säga. Han har haft ett ganska välbetalt arbete på ett universitet, håller på mycket med forskning och så vidare. Men pappan har glidit allt djupare ner i mental ohälsa och skrivs under episoder in på ett mentalsjukhus i London.
Mm.
Då får Jonathan klara sig ganska mycket själv, men han har en granne som hjälper honom mycket som heter Mrs. Elwood. Som känner Jonathans pappa väldigt väl också. Boken börjar då med att pappan har blivit inskriven på sjukhuset igen. Men med den här skillnaden då att när Jonathan kommer hem så ser han att dörren till pappans arbetsrum är öppen. Och det har den aldrig varit tidigare. Så att då blir det ju spännande. Ska han smyga sig in där och kolla vad som finns där? För att han
vet inte vad som finns där.
Han tror att det finns en massa mörka hemligheter och sånt där, men han kommer in och ser bara rummet fyllt med massa böcker, väldigt gamla böcker. Och han tycker så här, Jonathan tycker om att läsa och intressant. Och han tycker ändå så här, jag måste ändå kunna hjälpa min pappa. Och pappan har gett och visat ledtrådar till något mystiskt som man kallar för mörkret. Så Jonathan, han hittar då en hänvisning till en bok som heter Resa in i mörkret, som skrevs för jättelänge sedan. Och han hittar också boken på British Library, där bibliotekariet tar fram den till honom då. Och det är alltså en upptäcktsresande som har kommit hem till London efter många år av upptäcktsresande och börjar då utforska London istället. Jag tyckte läsa lite grann här vad den här upptäcktsresande skriver. Mina nattliga vandringar förde mig allt djupare in i Londons svarta hjärta. Där stod kvinnorna och kacklade som hönor utanför pubbarna och männen stod och väntade i mörka portuppgångar med sina onda avsikter. Det hände mer än en gång att jag fick förlita mig på min kraftiga käpp. Med tiden blev området mer och mer bekant för mig och till slut tog jag emot till mig och pratade med invånarna. Mina kläder och mitt beteende gjorde dem inledningsvis misstänksamma. Men efter en tid började människorna att öppna sig. Jag fick spendera många shilling på drycker på smutsiga krogar. Det kostade att få information av Londons lägsta och mest skamliga varelser. Men varje gång jag nämnde mörkret eller frågade hur man hittade det, så tystnade de och tittade menande på varandra. Om någon för ovanlighetens skull började prata blev han eller hon omedelbart tystad av de andra. Ju fler människor jag pratade med, desto starkare blev min övertygelse om att en sorts ondskans vildmarker breder ut sig mitt i vår huvudstad, brittiska MPS glittrande hjärta. Och han är alltså en väldigt speciell stadsdel på spåren, Darkside.
Mm.
En väldigt ohälsosam stadsdel. Och detta har ju då någonting med både Jonathans pappas sjukdom att göra och mammans spårlösa försvinnande många år senare. Okay. Så att han får ett namn av pappan, Mr. Carnegie. Och inte av en slump, man hittar inte Darkside av en slump kan jag säga.
Okay.
Så hittar han då den här satsdelen och upptäcker då att Mr. Carnegie är kanske inte helt ofarlig. Och den här satsdelen är definitivt inte ofarlig.
Okej. Men hur gammal är han?
Jonathan är ju då, tror jag han är 15, något sånt. Ja.
Det låter jättespännande.
Han är inte äldre än så.
Okej, ja.
Och den är asspännande den här scenen. Alltså fem delar och det är väldigt mycket så här, Darkside är en fascinerande ställe. Man vill verkligen vara där.
Alltså det är alltså typ en hemlig stadsdel
mitt i London, ja.
Mitt i London som ingen har liksom upptäckt.
Den dolds ju av vissa besvärjelser kan jag väl säga. För vill man verkligen hitta Darkside så kan man göra det. Men att vistas där om du är Lightside-bo, alltså det ordinarie London, är inte direkt hälsosamt. För de som bor där är avskrapet av det brittiska imperiet som det då var på 1890-talet. Jag ska inte berätta så mycket mer för det är helt fantastiskt värdbyggande i den här boken.
Det låter
jättespännande. Jag tycker den är så snyggt planlagd också. Det är kul att läsa, det är mycket äventyr, det är mycket så här plot twists. Och, mycket så här, Jonathans mamma till exempel är ju hennes försvinnande. Får man liksom veta mer och mer om och så där i böckerna som kommer efter.
Så det är många paralleller liksom.
Ja.
Nice.
Älskar den. Så verkligen kolla in en Darkside.
Mm.
Vi kör vidare.
Ja, jag kommer bara hjälp med uttal på den här.
Vilken är det?
Det är den jag pratade om förut.
Ja, just det. Av Neil Shusterman. Size.
Ja, okej. Okay. Ja, det är precis så. Jag kan inte uttala det så bra så jag tänker inte försöka göra det. Ja, det här är mer en, vad ska man säga, det är en framtids... dystopi tror jag det går inom. Men jag skulle ändå säga att det är mer en framtidsutopi.
Ja, det är det.
Det är flera hundra år i framtiden.
Ja.
Man vet att det är långt in i framtiden. Man vet inte exakt hur långt.
Precis.
Det är väl en ganska normal värld, kan man säga. I liksom utformandet och det har inte hänt så mycket katastrofer och grejer. Och det är just det som är grejen. Att mänskligheten fick för århundraden sedan tag på all kunskap som går att få. Och på grund av detta så har man övervunnit alla problem. Det finns inga sjukdomar, det finns ingen svält, det finns inga krig, ingen kriminalitet, alltså ingen fattigdom, ingenting. Och inte heller någon död. Man har till och med övervunnit detta hinder. Så alltså det är ju en utopisk framtid.
Ja.
Där alla lever och har liksom hyfsat bra.
Ja.
Du kan leva hur länge du vill i teorin. Och du åldras ju normalt, men om du tycker att du ser för gammal ut så kan du alltid turn the corner.
Precis, alltså, och resetta dig.
Precis, du kan liksom backa tillbaka så du kanske är 90 men du ser som du är 25. Ja, och du kan liksom få, du kan inte dö. Alltså det är så, du kan ju typ, ja, du kan ju dö.
Ja.
Men du blir ju återuppväckt igen. Så det finns ju till exempel folk som tycker det är kul att splatta.
Ja.
Vilket är att du hoppar från höga hus och liksom blir, ja, splatta, ja, mot marken. Men sen så blir du bara återuppväckt igen.
Ja.
Ja. Och så, ser du normal ut.
Och så föds ju då också människor. Så
ja, precis.
Att, för att
populationen, ja,
precis,
håller på.
Ja.
Ja, så för att hålla koll på det här då, att det får inte bli avfolkat. Så har man då startat upp ett... ja, det är en organisation som är fristående från staten.
Precis.
Och det finns, ja, man kan ska nämna staten. Jag vet inte, det finns ingen stat, men det finns
en Thunderhead som är typ en allvetande dator, kan man egentligen säga. Ja,
och det är den som styr allting, har räknat ut exakt hur vi ska, mänskligheten ska fungera för.
Precis.
Att så det finns inga styrande regeringar förutom Thunderhead då, som styr
överallt. Precis.
Men den ses ju som en väldigt bra sak.
Ja.
Och det är ingen, ja, i alla fall. Och den här
liemännens orden är det då, ja.
Precis. Det är då en orden som är till med liemän. De går runt och dödar folk. För att det heter inte det, det heter väl typ
glina.
Typ rensa, ta bort. Och det är för att hålla ner populationen. Och jag tycker det är väldigt intressant. För de bekräftar väldigt... alltså ja, de här, varje lieman har en kvot med folk.
Ja.
Kanske, jag säger att de måste ta bort 5 människor per dag.
Ja.
Eller nej, 5 människor i veckan har de en kvot de måste uppfylla. De får inte vara, visa någon partiskhet i sitt dödande.
Nej.
Det måste vara väldigt objektivt. Det finns, om en sån här lieman visar sig ha haft partiskhet i sitt dödande så kan den bli bestraffad väldigt hårt.
Ja.
Till exempel en person blir bestraffad för att den visar sig ha dödat så många fula människor. Och så vidare.
Ja.
Hur det nu...
det ska man spå till. Ja.
Ja. Och sådär. Så det är väldigt intressant. Ja. Och då handlar det om 2 barn eller 2, vad är de? De är typ 15 år sedan, ja, kanske?
Precis.
Alltså är de det på riktigt eller är de...
De är på riktigt.
De har inte turnat några corners.
Nej, de är små liksom fortfarande. Och den ena heter då Citra, en tjej. Och den andra heter Rowan.
Rowan, ja, också.
Jag tror den andra heter Rowan då. Okej, ja, lite förvirrande. Rowan. Och ja, de 2 på olika sätt så hamnar de i lärlingskap hos en lieman som heter Faraday.
Ja.
Och han vill då lära dem att de ska komma in i det här yrket helt enkelt. Och de båda 2 avskyr det och hatar det här. Och han säger att...
liksom till det, eller?
Ja, typ.
Ja.
Det finns liksom olika...
De har inget val. Det anses ju också vara en ganska stor ära och en hel att bli utvald och ens bli lärling. För att det här är ju då ett ordenssällskap som anses ha väldigt hög moral.
De har inga lagar mot sig. De kan göra vad de vill. Alltså, de behöver inte betala för någonting. De kan göra vad de vill. Det finns ingen... De ska ju döda helt objektivt och de får inte välja, ingen vet ju när man blir dödad.
Nej.
Alltså ofta dödar de inte folk under 100 år ändå, de flesta får ju ändå leva väldigt länge.
Ja.
Men du har ingen aning om när du dör. Och att till exempel om du blir lärling så får din familj få beskydd i 1 år. Vilket betyder att du kommer inte kunna bli dödad av någon under 1 års tid till exempel. Och om du blir
så de i orden kan döda varandra också.
Nej.
Nej,
men du kan bara, du får bara en sån vi, man kan bara dö genom att ta självmord.
Ja.
För då kan ingen ta bort det från dig, men du kan inte bli dödad.
Self-cleaning kan de det
för. Precis. Och om du typ blir visar motstånd när du till exempel ska bli dödad, då så kommer de döda hela din familj. Alltså, så det finns vissa sådana regler de måste följa, det är ganska hårt.
Ja.
Men och samtidigt om en sån här liemans familj till exempel har skydd under hela den tiden som liemannen lever. Så de kan ju leva hur länge som helst eftersom liemannen kan bli, alltså det är
rätt. Ja, precis.
Okay. Yeah.
Så det finns massa sådana. Så de hamnar då i lärlingskap.
Lärlingskap i lärlingskap.
lärlingskap, tänkte jag säga.
Ja.
Men den är väldigt intressant. Jag, ja. Som sagt, jag sa det förut, det är ganska platt skrivet tycker jag. Alltså, ja. Fast inte på ett dåligt sätt. Men värdebyggandet eller idén är så otroligt intressant.
Ja.
Och det är utvecklat på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Mm.
Man får verkligen se den här utopiska världen. Och ja, det är jätteintressant.
Ja.
Väldigt, väldigt bra bok.
Han är ju väldigt skicklig på det. Alla hans andra böcker också så här fruktansvärt hög grad av värdebyggande.
Mm.
Och han är jätteduktig på det. Han lyckas också sälja in de här idéerna, hur galna de än är, så bara, men okej, jag köper det här.
Ja, det låter ju trovärdigt allting han skriver.
Ja.
För det är väldigt inte faktabaserat, fast det känns som det är faktabaserat på precis. Något sätt.
Ja.
Men, ja.
Han tänker väldigt mycket på sitt världbyggande. Sen blir det inte platt för att de befolkar det med karaktärer som är väldigt man vill liksom komma dem in på livet och lära känna dem. Så att den är skitbra. Scythe.
Det finns inte ute på svenska.
Nej.
Men den finns på engelska.
Jag vet inte om någon av hans böcker är översatta till svenska.
Finns det fler böcker? Eller
bara? Två har kommit ut nu.
Ja, okay. Thunderhead. Jag vet inte, jag har lite dålig koll på om det ska bli fler än två böcker där. Men vi får väl se. Jag tycker jag kommer definitivt läsa två också.
Mm.
Kanske under julledigheten.
Okay.
Ja. Gött.
Yes, okej, då kör jag vidare då. Jag ska prata om en serie som heter eller Glastronen.
Ja.
Och den är skriven av Sarah J. Maas. Och det handlar då om en tjej som heter Selina.
Mm.
Och hon är lönnmördare.
Mm.
Faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt skicklig lönnmördare. Och i början av historien så när man introduceras till henne liksom, så befinner hon sig på ett arbetsläger. Och det är, alltså, det är väldigt hemskt där liksom. Och man jobbar liksom, tills man dör liksom.
Ja.
Hon är väldigt svag.
Man kan säga att det utbildas i en annan värld.
Ja, det är så bra.
Fiktionell
påhittad värld. Ja, det är en fiktionell värld. Ja, precis. Och det kan också vara bra att säga om den här världen eller det här riket som hon befinner sig i, så är det en kung som styr en väldigt sträng, ett väldigt strängt liksom, kungadöme. Liksom. Han har också förbjudit all magi. Så det fanns magi tidigare, men han har förbjudit allting. Så att, nu finns det typ inte längre. Liksom. Men då, så när hon befinner sig på arbetsläget, hon har ju varit där något år då, liksom.
Mm.
Hon har blivit liksom svagare och svagare. Om hon skulle vatta lite längre kanske hon skulle dött. Men en dag så kommer då kronprinsen och vill tala med henne. Så hon förs till ett rum och då förklarar han för henne att han vill att hon ska kämpa i en turnering. Om ifall hon vinner den här turneringen som kommer då utspela sig eller kämpas i kungapalatset. Liksom. Så då kommer hon åka in till liksom, huvudstaden och sådär.
Mm.
Så kommer hon bli fri. Så om hon vinner så kommer hon liksom, bli fri från alla sina tidigare brott som lönnmördare. Liksom.
Okay.
Och det låter ju väldigt lockande för henne.
Och exakt.
Så att hon hoppar på liksom. Så hon åker till huvudstaden och den här turneringen påbörjas liksom. Men när hon är i huvudstaden och bor i slottet, liksom kungaslottet, så börjar hon märka massa skumma saker.
Mm.
Och hon dras in i ett till äventyr som hon kanske inte riktigt hade planerat. Att hon skulle dras in.
Tänka sig alltså.
Man kan ju inte säga så mycket om den här serien. För att det, alltså, allting är så... säger man någonting så måste man börja nysta upp annat. Den är jätte, det finns så mycket grenar att gå in på.
Ja.
Mm.
Den är väldigt...
Det ska man inte spoila liksom. Men,
Jag kan förstå det. Men jag vet att det är många som upptäcker den här serien. Och den ser lite rotation hos oss i alla fall här på Bibeln. Och att det är väldigt mycket trafik.
Men det förstår jag.
Att folk är väldigt... så går det ett tag sedan en ny som upptäckte den så plöjer de alla böckerna. Det är så bra.
Hon, alltså jag älskar Selina.
Det är det man dras in
också. Hon är helt fantastisk. Mm. Alltså, jag tror vi sa det någon gång. Men att de flesta sådana kvinnliga eller tjejkaraktärer i den här typen av böcker ställs in som stark i början, men ofta känns det som att de blir svagare och svagare under bokens gång.
För det kommer någon annan karaktär
som bara, typ ofta som en kille och bara, jag ska rädda det, så blir det ändå den här prins eller prinsessan
sagan. Hon får underordna sig.
Ja.
Och så är det inte här alltså.
Nej, hon är...
Det blir sjukt sugen.
Hon är väldigt, alltså hon är så cool. Hon är så himla sassy. Hon är så här, alltså jag älskar mig själv, jag är så jäkla snygg. Hon älskar att läsa böcker. Ja, typ äta chokladtårtor. Hon är bäst i landet på att mörda folk. Alltså hon är ökänd.
Ja.
Och hon är... jag vet inte, hon är jättecool och hon är så här,
dina karaktärer.
För att jag vet inte om ni har sett, jag har ju sett det omslaget där hon sitter, på framsidan. Och jag tänkte bara så här, oh okej, det här var ju verkligen så här girly girl.
Mm.
Så, alltså menar du det vita?
Ja, inte vita, utan inte när hon står upp, utan jag tänker på den här andra där hon, det ser inte ut som ett fotografi, men lite mer blått omslag. Jag tänker, okej, väldigt tjejig mot, tänkte jag då. Men jag har så badass, så måste jag ju kolla in.
Men det är kul för att hon har gjort henne så tvåsidig. För det ibland kan också vara så att den här tuffa karaktären har inga känslor. Mm. Att det blir, kan lätt bli det där. Men hon har ändå fått så mycket, hon är jätte, hon kan vara helt sjukt bra på att slåss. Ja. Men samtidigt så kan hon gå in och typ sätta på sig massa balklänningar och typ äta chokladtårtor och läsa böcker. Och sen så går hon ut och dödar folk. Alltså du vet, hon är väldigt tvåsidig och det är jätte, jag gillar det jättemycket.
Ja, det är också nice.
Ja. Gött. Fantastiskt. Ja, vi berättar inte mer om det, men jag blir sjukt sugen bara att höra om
det. Det finns många böcker också. Det finns
sex böcker och jag tror det är inte slut än.
Nej, jag tror det är inte. Jag har läst 4.
Ja.
Så de är bra.
Gött. Har du någon mer bok du vill tipsa om, Ina?
Jag tänkte på Legend.
Ja, för katten. Vi tar med Mary Lou.
Det var denna. Vem är det mer som har?
Warcross.
Just det, Warcross.
Okay. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara.
Det är ju också världbyggandet som är coolare.
Men det finns ett system i samhället.
Ja.
Och det är den där jag kan tänka på hur jag ska förklara det. Och,
Vi kan ju säga att den utspelar sig i Kalifornien.
Ja.
Och Kalifornien...
Kalifornien
är alltså av... Det är ett eget land.
Just det.
Avdelat från de övriga Förenta Staterna.
Ja.
Mm. Och det här är då militärdiktatur.
Ja.
Vi pratar om.
Mm.
Ja. Och då är det här testet, visst är det så?
Ja, när de är 11 tror jag, 10 och 11, så tar de ett test för att testa deras intelligens. Om de har ett för lågt, om de har för lite poäng på det här testet så ska de bli skickade till ett arbetsläger. Men egentligen blir de ju antagligen mördade.
Ja, för de försvinner ju, man får ju aldrig höra från dem igen.
Liksom. Nej, precis. Nej. Så... Den här killen, han heter Day, eller Daniel.
Ja, just
det. Och han fick, enligt staten fick han för lite poäng. Och då skulle han skickas till det där arbetslägret.
Mm.
Men istället vaknade han, tror jag, i en källare.
Mm.
Om jag kommer ihåg rätt. Och han, som han lyckades fly från. Och då insåg han att i den här källaren var det meningen att han skulle dö.
Mm.
Men han lyckades fly och nu medan han växer upp så är han ju hemlös och han måste lära sig att stjäla.
Ja, staten tror ju att han är död också. Eller?
Ja,
de vet inte om att han liksom...
Nej, de vet att han inte är död, tror jag.
De
tror att han är död.
Mm.
Men de vet att det finns någon som heter Dave, men de vet inte att Dave är
Daniel. Ja, just det. De vet inte att Dave är Daniel, precis. Ja.
Och så... Finns en annan karaktär som heter June.
Mm.
June är väldigt... Hon har en militär familj. Hennes bror var militär människa. Och är väldigt högt upp där också. Och hon ska ju också bli en militär person. Och hon hade nästan högst poäng i det här intelligenstestet, tror jag.
Bisarrt högt resultat hade hon i alla fall. Mm.
Så hon kommer ju få en väldigt stark roll i samhället. Då lyckas hon träffa dig för att hon tror att dig mördade hennes bror. Spoiler för mycket. Så hon letar upp dig. Så det är meningen att hon ska ta tillbaka honom till det här militärstället och döda honom antagligen. Mm. Eller bara hålla honom fången. Men så börjar hon tycka om honom mer och hon inser att det inte var han som dödade hennes bror.
Mm.
Så blir hon kär i honom och så blir hon mer och mer övertygad om att det är staten som gör fel.
Precis.
Och att det inte är så dumt som de sa att han var.
Så är det. Och där vi kommer väl ganska kort in i boken. Sen var det en massa andra grejer. Men det är ju 3 böcker i den här serien.
Ja.
Jag tycker ni har läst hela serien?
Nej, jag läste den första. Sen började skolan. Eller? Jag har inte läst dem.
Jag har läst tvåan. Ja. Det är svinbra också.
Alltså jag läste ettan och tvåan.
Ja.
Och sen läste jag trean.
Ja.
Och jag måste säga personligen så tycker jag inte att det var så bra slut på serien.
Okay.
Men ettan är så himla bra så att man typ älskar serien ändå. Liksom.
Ja, ettan, det, är, sådär, det är jobbigt i den här serien att hålla hela vägen. Men det är, så nej, är det ibland. Men ettan är svinbra.
Den är jättebra.
Så den kan man läsa bara för att den är kickass.
Precis.
Ja. Vi har en bok kvar. Hinner vi den? Ja, det gör vi.
Ja,
det var. The Spook's Apprentice av Joseph Delaney. Den finns översatt till svenska också.
Mästarens lärling. Nej, det är inte den.
Det är inte...
Väktarens lärling.
Väktarens lärling är det.
Förlåt, det finns
och så finns det Spejarens lärling också. Ja, det blir väldigt förvirrande. Och då, det är två väldigt långa serier, bägge två. Men The Spook's Apprentice är då... om man skulle känna för att läsa hela köret så är den då... 13 delar. Och jag kan säga så här, jag har läst alla och de är sjukt bra.
Håller de hela vägen?
En del är så här att man, han går in lite grann på andra karaktärer. Till exempel i bok 9 så sysslar de mycket med om en häxa som heter Grimalkin som är fantastisk karaktär. Men det är lite avvikelse så där, han går in med på personer i slutet. Men de första, ska jag säga, 8 böckerna
ja.
Är top notch.
Okej.
Och den utspelar sig då i ett land som heter The County. Som påminner väldigt mycket om England, får jag ändå säga. Med vissa quirks. Och där finns det då såklart ondskefulla krafter. Bland annat häxor och boggatar och rippers. Allt vad de nu heter. Så att för att skydda sig då mot de här mörkrens makter så finns det en spook i varje del av landet kan man säga. Och de kan inte vara vilka som helst. Du kan inte sätta in vilken tjomme som helst och kör igång här och battla loss.
Utan visst är det så att det inte ska vara typ sjunde sonen?
Den sjunde sonen.
Eller han är väl det?
Ja. Nej.
Jo.
Så att då tar vi liksom den sjunde sonen till den sjunde sonen.
Ja.
Och det här är ju liksom... Ja, precis. Det här det kanske låter... Vem fan ska få 7 barn? Men det här är ju ganska vanligt. För här är det ett bondesamhälle. Ja, okay. Där man har väldigt många barn. Så att äldste sonen är väl då gården och de andra får då sitta hitta andra levebröd. Så att där är det då så att Thomas Ward hamnar då i lärlingskap hos Mr. Gregory som då är ganska gammal och spookar det här området. Och han kommer behöva all träning han kan få för att i den här delen av landet där finns då de två farligaste häxklanerna i hela jävla världen. Och de ska då ut och liksom bekämpa ner de här. Och de är farliga på riktigt, verkligen. Så finns en annan karaktär som heter Alice som är släkt med de här två häxklanerna.
Båda två?
Japp. De är väldigt mycket så här.
Ja.
Mm. Så att, och Tom tycker väldigt mycket om henne. Men Mr. Gregory säger att du får fan med inte umgås med henne. Hon är ju en släkt med de här jävla häxorna. Det fattar du väl. Men hon har blivit tränad till läxan mot sin vilja. Och hon är med av en sån här karaktär som är i gråzonen. Och hon har en jätteavgörande roll. Hon räddar Toms liv bland annat. Inte bara en gång utan flera gånger. Men den är avspännande. Väldigt sån mustig, härlig fantasy med spök och skräckinslag. Jag bara... åt upp hela serien. Så kolla hemskt gärna in den. Hör ni, vår tid är slut. Det blir ett ganska långt avsnitt det här. Men ni har en hel del götteläsning framför er på julåret bland annat. Om ni skulle känna fler kära lyssnare. Så att ha det så bra. Vi hörs en annan gång.
Hej då!
Hej då!